hjärtligt välkomna ska ni vara till Toto Balotto. Det är augusti månads första måndag och om en vecka tror jag, lite drygt, kommer inte riktigt ihåg det exakta datumet, så tror jag att Toto Balotto fyller 4 år.
Är det så? Wow!
4 år av obrutna avsnitt, minst 2 gånger i veckan.
Mm, så har det varit.
Får man inleda den här episoden med att slå sig själv lite för bröstet av en sån bedrift?
Tycker jag. Vad duktig du har varit, Gustav.
Ja, men du är med, Thomas.
Så, tack så mycket. Och vår... Ska vi inte bara ägna det här avsnittet åt att berätta hur jävla förträffliga vi är?
Kanske vi ska...
Folk tycker ju redan att vi är dryga stockholmare.
Ja.
Vi har en flashback-tråd.
Jaså?
Ja, där är vi... Det är mycket sånt.
Är du inne och...
Mycket av de här klischéerna om oss liksom kommer upp där.
Är du inne och svara?
Jag pratar
inne
på dig till exempel som jag gör nu. Mm. Sådana saker, det kommer upp hela tiden. Nej, nu får du fan vara slut på den där jävla Wilbacher som håller på att snacka i mun på Gusten hela tiden.
Är du inne och svara fortfarande och dra ner brallorna på folk som har faktafel och ska mopsa sig?
Nej, det är jag faktiskt inte. Men man får ju kika in ibland och kolla hur stämningen är.
Om sakerna har kommit ut.
Lite uppåt på slutet skulle jag vilja säga.
Asså?
Ja, jag tycker att vi får en del cred.
Ja, nej, men vi kan väl avvakta med att bara hylla oss själva i ett helt avsnitt till någon annan gång. Vi ska väl också applådera vår underbara producent också, Kim Hirschén, som har varit med alla episoder och som gör ett jävla hästjobb bakom spakarna. Kul att så många är med oss. Kul att ingenting tyder på att att det inte blir 4 år till liksom.
Nej, exakt. Jag trodde du skulle säga kul att fotbollen äntligen är slut.
Men den är ju inte det.
Nej, jag vet.
Alltså, den här säsongen, det här året är ju så jävla speciellt att när man nu tänker så här i svallvågorna efter 38:e omgången Serie A och man känner att aha, är det nu det ska vara semester och lite lugnt ett tag. Ah, då klickar man sig in på Flashscore-appen och går igenom veckan och så ser man, jaha, Europa League drar igång igen.
Ja.
Champions League på det. Sen så åker de 8 kvartsfinallagen till Lissabon för ett otroligt sexigt slutspel. Allsvenskan rullar på. Nu ska de svenska lagen dessutom börja kvala till Europaspelet.
Kul att du nämner det.
Fönstren har öppnat. Det är liksom, det är full fart igen.
Kul att du nämner det eftersom veckans andra avsnitt kommer att handla om Europa League och Champions League, där jag och Gusten ska försöka ge er precis alla förutsättningarna, för att det är nog många även som lyssnar på den här podcasten och följer med fotbollen hela tiden som inte riktigt har koll på vad det är som väntar. Inte minst då Europa League.
Exakt.
Men det kommer vi ägna en timme åt på onsdag, eller hur?
Precis, då ger vi er förutsättningarna inför Europa League och Champions League om starten. Dessutom så kommer vi ta ner det eventuellt lyckade, det eventuellt misslyckade playoffet till Premier League för Ponne och hans Brentford.
Han har ju lovat att svara om de går till Premier League, men jag ska göra allt för att han svarar alldeles oavsett vad som händer. Så att det blir en härlig mix av Brentford, Ponne, Europa League, Champions League.
Såg du för övrigt på Twitter där, han som inte trodde på Ponne-Ragge-anekdoten här i senaste avsnittet.
Jag tror alltså att du har suttit och hittat på en historia där du suttit med Danne och Fribben. Men det är väl ett bra betyg på en historia då.
Ja, det får man verkligen säga.
Att den är för bra för att vara sann, tyckte han.
Exakt. Ja. Hörrni, det är nog också...
Känner man Ragge förresten så förstår man. Alltså vi som känner Ragge, jag som känner honom lite grann så där som ändå har korsat hans väg några gånger, fattar ju att det där är ju fullt rimligt.
Absolut.
Det är inte ens konstigt.
Hörrni, det är säkert många av er där ute som inte bara har haft lite svårt att hänga med här nu när det börjar bli dags för omstart av Europacup-spelet, utan som dessutom har legat och såsat i en hängmatta eller en hammock eller dunkat mil efter mil eller flugit eller legat på någon strand eller vad det nu kan vara, som också har missat vad som hänt i fotbollsväg under helgen som passerat. Därför visslar vi nu igång ett svep som Thomas Wilbacher tar hand om.
Kan vara den kortaste hittills. I helgen stängde vi den engelska säsongen. Äntligen! Nej, men ni fattar. Man har nästan längtat efter silly season. Och att gammalt skit åker bort och nytt och fräscht kommer in. FA Cup-finalen mellan Arsenal och Chelsea blev också någon slags värdig historia då Aubameyang fick bli tungan på vågen för sitt lag. 2 baljor och titeln till norra London. Och någon slags framtidstro känns det ändå som att Mikel Arteta kommit med. För Chelsea väntar en ruskigt spännande transferperiod. Och nog borde de återigen med Lampard vid rodret utmana om de ädla medaljerna nästa säsong. I Italien stängde vi också säsongen med en ganska odramatisk sista omgång. Två saker stod i fokus, överlevnadsdansen med Lecce och Genoa samt Chirucho Immobiles måljakt. Och visst blev det balja, i singular visserligen, men gott så. Och han är nu, tillsammans med Higuain, bäst genom tiderna och dessutom supermäktiga guldskon. Kungakronan sitter på Chiro. Hur blev det då med Lecce och Genoa? Jo, Genoa, de hade stängt matchen mot Hellas redan i halvtid, samtidigt som Lecce hade otroligt svårt mot Kulusevskis Parma. I övrigt i Italien kan vi rapportera om ett Inter som alltså till slut hamnade en ynka poäng bakom stora mäktiga Juventus efter seger mot Atalanta i sista omgången. Men ändå, Gusten, så sitter Antonio Conte löst. Ora basta, skriver Gazzettan idag. Vad vill egentligen Antonio Conte? Jo, det ska vi reda ut. Från den svenska fotbollen finns hur mycket som helst att säga, men jag nöjer mig med att hylla Degerfors. Jajamensan. De leder i ensam majestät den svenska kadettserien och stormar till synes mot allsvenskt spel nästa säsong. Gugge, vad händer egentligen på Stora Valla?
Ja, alltså jag undrade ju framförallt vad fan som hände på Norrporten i helgen när Degen alltså startar på 1,83 borta mot Giffarna. Alltså visst, jag vill inte ta någonting ifrån Degerfors IF. De har gjort en kanonstart här på säsongen.
Det är ett lågt odds.
Men det har ju också GIF Sundsvall. Alltså det hade varit en sak ifall Giffarna hade startat som AFC eller något annat plattgäng och inte lyckats göra mål eller varit segerlösa. Men här har Pontus Engblom gjort mål i varenda match och Johan Blomberg har sett jättefin ut och man har varit superstarka hemma och så vidare. Giffarna kliver in till 4 gånger pengarna från start. Något var ju alltså fischer.
Det säger ju faktiskt, om man nu ska försöka tolka det oddset till någon slags verklighet, att Degerfors är ett mycket bättre lag. Alltså vi pratar ettan, alltså de som leder serien, mot tolvan.
Ja, hemma kanske?
Ja, det är ett sanslöst odds.
Det var helt
alltså,
sjukt.
Jove borta mot vadå? Nu är Jove. Alltså, så det kanske är svårt att jämföra, men det är i alla fall Norrköping borta mot...
Ja, det är Norrköping borta mot Varberg.
Ja, ja det är exakt. Där har du 1,83.
Den matchen spelades ju bara för några veckor sedan. Säg att den stod i...
Det är skönt att sätta det i någon slags här, liksom,
Helsingborg
verklig då. Kontext att folk är med på. För att siffrorna flyger säkert många över huvudet. Vadå? Ja, 1,83, vad är det för jävla odds de pratar om?
Mm.
Men då förstår man då.
Mm. Helsingborg. Mm. Borta.
Ja, exakt.
Ja, det var mycket märkligt, men jag tycker att du hyllar ju rätt lag här. Fan, vad kul det vore om...
Hur slutade matchen?
Nej, det var ju slakt.
Degen vann.
Ja, 3-1 ja. Tror jag. Så att det var inget konstigt i sig. Och det större mirakel har väl skett än att Degerfors slår Giffarna på bortaplan. Men folk, alltså, jag fick ju en del ilskna degar efter mig.
Jaha.
Som då med, vadå vi...
Alltså, vänta. I Degen på krigsstigen nu plötsligt?
Nej men jag vet inte, det var väl vissa som då försökte läsa in att jag försökte ta någonting från Degerfors. Det är ju bara så här, nej jag har inte spelat på Giffarna.
Eller
jag,
det är också därför vi måste sätta detta i kontext.
Ja, det är bara anmärkningsvärt
förstår.
Odds.
De behövde höra på det här jag sa nu, precis. Och det är ju det.
Hur som, jag tycker ju att rubrikerna här från svepet var ju inte många, men likväl naggande goda. Hur upplevde du Chiros rekordjakt? Vi pratade ju i förra avsnittet om att han mest sprang runt och bara hoppades att någon skulle skjuta honom i höften och att den skulle studsa in så att han fick göra det där målet.
Ja. Nej, jag tycker att han såg fin ut. Han studsade på och jag tycker att han var värd det där målet. Han hade ett par chanser och liksom, jag tycker Lazio var bra också i den matchen. Det var en värdig avslutning för en guldskovinnare.
Mm.
Det finns ju någonting fint tycker jag också alltid att man startar bra, avslutar bra. Sista matchen kommer också ett mål. Nej men annars var det ju en väldigt speciell sista omgång. Alltså vissa matcher, jag satt och kollade på Fiorentina till exempel, som jag alltid gör sådär, och de vinner 3-1 mot Bologna. Men det har varit några veckor när man inte har brytt sig.
Svanberg gjorde mål.
Svanberg gjorde mål, absolut. Kulusevski gick mål och assistlös från den sista matchen, men var trots allt väldigt bra. Men Svanberg fick äntligen in bollen. Vi har eftersökt poäng på Svanberg för att han då ska bli en spelare som man tar på allvar lite grann i Italien. Vi tar honom på allvar, men så att man tar honom på allvar i Italien också.
Sen vill jag minnas att du i senaste avsnittet pratade om att Hellas har via någon slags Gemellaggio med Sampdoria incitament att då skicka ut Genoa. Men de la sig på rygg.
Ja, men det fanns ju många olika...
3-0 efter en halvtimme.
Ja, men det fanns ju många olika... incitament då. Du har ju dels Ivan Juric som är tränare i Hellas Verona som har en jättekarriär i Genoa och är väldigt älskad av supporterna. Han har dessutom tränat Genoa tidigare så han har starka band till staden och till de rödblå. Så han fick ju prata, eller han fick frågor väldigt mycket om det på presskonferensen. Hur tänker du? Och självklart svarar han som han gör och självklart blir resultatet att Hellas Verona knappt spelar den här matchen. Så att han kan ju inte säga, han kan ju inte sitta på vid podiet och säga ja, men vi kommer skita på oss. Vi skiter i den här matchen. Ja, men det finns ju inte.
Nej.
Att han gör det. Nej, och Hellas Verona supporterna hade då på träningsanläggningen satt upp banderoller liksom, mot historien, mot ett Genoa i Serie B och verkligen försökt att elda igång sina supportrar. Förutom det så fanns också det fina att Gianpaolo Pazzini nu med största sannolikhet lägger ner karriären. I alla fall så är hans äventyr i Hellas Verona slut. Jag vet inte om han officiellt har sagt att han ska sluta. Men så han har fått massa hyllningar under veckan också. Att det finns ju några små sidohistorier som 90% av de som lyssnar på den här podden skiter fullständigt i. Men som jag ändå har ägnat en del tid till. Och jag ska inte säga att jag satt och grät en skvätt när det stod 3000 Verona supportrar och sjöng Gianpaolo Pazzini. Oh, hey. Utan, men jag var rörd i alla fall.
Du var rörd. Ja. Du, får jag bara fråga. När en sån där match då tonar upp sig. Genoa har allting i egna händer. De möter ett Hella som, visst, de kanske har någon slags vänskapsincitament med Sampdoria att göra livet surt för Genoa. Men egentligen så har de inte så mycket att spela för. De kan vara avslappnade. De kan snart åka till, vad är det stället heter? Som?
Forte Village.
Forte Village. Men då undrar jag så här, fördomsfull som jag är. Och då nyfiken på om du är det
tror
också.
Jag tror att Mimmo bara säger att han ska till Forte.
Ja, men Mimmo lämnade väl redan efter 25-28 minuter.
Klev han av. Det är att uttala Village.
Ja.
Village.
Så lyfts någon lur, tror du?
Ja, definitivt. Men sen så
vad sägs där? Liksom? Alltså...
Jag kan vara samtidigt så är jag nog fan lite tveksam till att lurar överhuvudtaget lyfts kring den där typen av, ja, men, inte läggmatcher, men den där typen av matcher.
Mm.
Just med tanke på historien som har varit i Italien med en spelskandal nyligen och där italienska myndigheter tämligen enkelt kan lyssna av telefoner, även bak i tiden kolla WhatsApp-meddelanden och ljudmeddelanden och så vidare. Så att, jag tror nog inga telefoner lyfts. Däremot så byts det nog ord både på planen och i kulverterna under arena. För att det är inte så att det sitter någon jävla pejlare och lyssnar av vad som sägs liksom innan dömet av Marassi.
Nej, men jag försöker bara tänka liksom så här, senaste gången i Italien skedde en sån här mirakulös svängning jag i sista också, omgången. Det känns så fruktansvärt länge sedan.
Ja.
Om det nu inte var åt det hållet som, alltså, som det inom citationstecken då skulle gå. Mm. Alltså om du förstår vad jag menar.
Nej, jag fattar vad du menar. Större lag som hamnar i kläm och så vidare.
Mm.
Nej, men
för så usla som Genoa var i omgång 37. Alltså man ser ju ett lag som är så här, de är så hopplöst dåliga. Som spelar då mot Juric, Hellas som under hela säsongen varit superstabila och offensiva och tunga som fan att möta.
Alltså... Jag har ingen aning, men jag är helt övertygad om att Ponne och gänget undrar vad Stoke håller på med. eftersom det räcker med en poäng för dem. När de maskar i 87 minuter, de börjar maska i andra halvlek.
Mm.
Så är jag helt övertygad om att man pratar med spelarna och säger så, vad gör du?
Mm.
Eller ni. Så att jag helt... Självklart så pratar man med varandra. Inte dum i huvudet heller. Alltså, Hellas har ingenting att spela för. Det kan ju finnas personliga relationer också mellan spelarna, eller hur? Det behöver inte vara så att någon, jag tror väldigt få tänker på vad Hellas Verona-supporterna säger, att nu vill vi att ni kastar ut era hjärtan på Luigi Ferraris gräsmatta och ger allt och spottar blod. Det tänker nog ingen på. Däremot så tror jag nog att liksom så här, spelarrelationer, tränarrelationer och så vidare. Det är klart att det snackas.
Ja, de beseglade i alla fall Lecces öde. Åker
det
ner
ingen
till...
Lecce sket ju ner sig också.
Ja, absolut. Med fast i hand. Men det är ju inte så konstigt när det står 3... Alltså, så här, hur går det i Genoa? 3-0?
Ja!
Okej.
Man Mancuso! Nej, men man såg det, liksom... man såg det på reaktionerna när Mancuso då missade. Att han brydde sig inte speciellt mycket.
Nej.
Alltså annars hade han väl nog slitit sitt hår.
Lecce åker i alla fall ur, men jag såg på din Twitter i morse att det finns morgonluft i de rödgula lungorna ändå.
Pantaleo Corvino, den klassiska, den gamla sportchefen, är tillbaka där han en gång började. Vernole är han ifrån på... klacken, Salento.
Ni som har följt Thomas mediala karriär kommer säkert ihåg när han för ett par år sedan hade en podcast om just den italienska fotbollen. Det var någon slags efterträdare till Calciomania som du och jag gjorde. Och som jag då hade hoppat på efter att du hade gjort det tillsammans med... Ja, vi var ju med Birro och sen så var Johanna Reimers innan mig och sådär. Men det var lite mindre fokus på det sportsliga när du och Borrell körde då Corvino. Utan mer fokus på... Ja, men... kanske den sportsliga ledningen kring vissa klubbar och så vidare. Är Corvino sportchefernas sportchef?
Han är i alla fall en av dem, alltså det gamla gardet, en av de tidiga, en som, men jag skulle vilja säga att han utvecklade sportchefsyrket på det sättet han jobbade med. Sen är han liksom gamla skolans sportchef som jobbar väldigt mycket med vissa typer av agenter, men det är ju han och Luciano Moggi till exempel. Men det finns ett helt gäng, men det han har gjort, alltså det hans legacy så att säga, det är att han har hittat massa spelare som många känner till idag. Vucinic, Chevanton, Muriel, Miccoli, kolla Muriel nu, som folk då känner igen från Atalanta. Det är ju en gång i tiden Pantaleo Corvinos scoutade spelare så att säga. Så
men,
att, Valeri Bojinov som flög i Italien, som gick sönder i Manchester City, en karriär som hade kunnat blivit så jävla mycket mer, men som inte blev så mycket för att det var knän och hälsenor som pajade.
Nämnde du Jovetic?
Jovetic, där har du ytterligare en spelare. Han tog ju Pantaleo Corvino till Fiorentina, så det var efter Lecce. De här spelarna jag nämnde nu var ju Lecce-spelare som sen gick ut. Cuadrado i Juventus, Corvino fynd också.
Men så Corvinos stora gärningar som sportchef har varit i Lecce och Fio.
Ja,
det kan man säga.
Det kan man säga. Ja, och det han gjorde i Fiorentina är ju mycket anmärkningsvärt såklart. Det är en sportslig saga skulle man kunna säga, att de gick från Serie C2 genom B, hela vägen upp till Serie A, och väl i Serie A så tog det inte lång tid innan man började ta Europaplatser och till och med Champions League-platser. Så det med ett lag som många, om man kollar på pappret bara, kunde kännas ganska mediokert, men då som gick hela vägen till den där historiska, för mig i alla fall, åttondelsfinalen mot Bayern München.
Offsiden som kom med den. Hur gammal är gubben nu?
Oj. Du säger att han är väl 70 plus i alla fall.
På tal om gamla italienska gubbar. 75. Vet du vad som är en riktig jävla mindfuck?
Nej.
Som nådde mig här för några dagar sedan. Det är att Maurizio Sarri, 61 år. Det är ju ingen ålder på en häst.
Är den äldsta som har vunnit.
Det är alltså den äldsta tränaren som har vunnit Scudetto. Det är sån jävla mindfuck. Så ska det inte vara.
Nej.
Alltså, hade någon,
Italien
ska det finnas, jag menar,
7 gubbar som har varit 69.
Om någon hade frågat mig, hur gammal är den äldsta tränare som vunnit Serie A, tror du? Finns inte på kartorna att jag hade gissat på under 70.
Nej.
Alltså den äldsta, det är snart 100 ligatitlar som har delats ut. Alltså 61,
någon måste,
vad fan är det? Det är ingen ålder alls.
Det är ingen ålder på en häst överhuvudtaget.
Nej, det ska liksom inte vara så. Usch. Men du, innan vi släpper Italien då, så tycker jag att du ska få lägga ut texten lite om Josip Iličić. Det var ju många som...
Och prata lite kort om Antonio Conte.
Just det, det ska vi göra. Men först då Iličić, du twittrade ut en liten rant, blir ju kanske fel, i den här kontexten. Exakt, ett par sammanhängande tweets om Iličić status och hans sommar. För det är faktiskt någonting jag har tänkt på så här. Fan, Iličić skadad? Nej, så satt han på bänken. Och sen så hoppade han in någon match. Och sen så hade han väl någon start. Men det var ju inte någon Iličić som flög eller gjorde mål. Eller, alltså, det var väldigt mycket oklarheter kring Iličić. Men så tänkte jag att Atalanta, de har ju liksom ingenting att riktigt gå för. Så det finns väl någon slags, nu sparar vi krafterna fram till början av augusti på våra absoluta nycklar.
Så tänkte,
och så tänkte man inte mer på det.
Nej, exakt. Så tänkte nog alla. Men det som har hänt då är att han, när coronan kom, slog till mot Bergamo, hårdast av alla städer i hela Italien. Likkistor liksom kördes ut i militärbilar. Så hamnade han i någon slags chocktillstånd, som jag har förstått det som. Där han minns kriget tillbaka. Han är ju uppvuxen utan en pappa också. Sådär. Så han har väl haft en ganska tuff uppväxt. Men under corona-lockdownen i Italien så hamnar han i någon slags depression. Och på det då, det här finns väl inga så här bekräftade gazettuppgifter på det här. Men det har skrivits om det i slovensk press och pratat med andra juggar liksom, som nu följer inte jag Balkanpressen så noga, men jag har pratat med lite polare, och där är det mer eller mindre då, bekräftat att hans fru är i Slovenien under lockdownen. Han ska åka ner och hälsa på henne och mer eller mindre ta henne på bar gärning, som jag förstår, med en annan man. Så förutom då en redan pågående depression, så stöter han på detta. Och det gör att han helt enkelt vill lägga av. Han vill inte spela mer fotboll. Han har försökt nu i början av, som du sa, gjort något inhopp och sånt där. Men nu har han åkt tillbaka till Slovenien. Och ingen vet om han kommer tillbaka till Bergamo igen överhuvudtaget.
Och vad är liksom de sportsliga kommentarerna kring det här från Atalanta-håll? Mm. Alltså det är ett mega avbräck.
Ja, exakt. Nej, det är de enda kommentarerna är att de är nära honom. Att de tänker på honom, alltså så, medmänsklighet, och så också från supporterna. Så att det har varit banderoller där man stöttar honom väldigt mycket på sociala medier också. Inte det här, hörru, ditt mjuklast i pannben, vad är det du håller på med, utan det har verkligen varit mycket kärlek till honom. Sådär. Så vi får se, men han kommer inte spela i någon Champions League, utan det är i så fall då om man skulle komma tillbaka och hitta motivation eller liksom må bättre inför nästa säsong i september.
Nej, för jag menar,
vi ska nog inte bli förvånade om Iličić har spelat sin sista match.
88?
Nej. Nog 88,
ja. Ja, alltså... Det hade såklart, det ska väl inte spela någon roll oavsett hur gammal man är, men
det hade varit ännu mer anmärkningsvärt om han hade varit 26.
Precis. Å andra sidan så är det ju extremt anmärkningsvärt.
Men då hade man ju kunnat säga att han kan komma tillbaka när han är 28, så att säga. Men nu är det så här, kom tillbaka nu eller
exakt.
Kommer han nog inte tillbaka.
Nej, men jag tänker också att det säger ju någonting om hur illa däran han är när han inte har någon lust att komma tillbaka nu. Exakt, alltså Josip Iličić, han har inte spelat många Champions League-kvartsfinaler i sin karriär. Han kommer nog inte spela speciellt många till. Och när man då inför en sån stund i sin fotbollskarriär inte känner att man vill vara med, då mår man inte bra.
Då mår man inte bra, och vi hade ju ett avsnitt i Never Forget om Hillsboroughs 97:e offer som belyste, tycker jag, problemet med psykisk ohälsa hos män, som man sällan belyser, som vi har blivit bättre på, men det här tycker jag absolut får vara en sån situation och en händelse som belyser, alltså att det är fortfarande människor som springer på fotbollsplanen. Visst, de är miljonärer och de är privilegierade och så vidare, men man kan faktiskt må jävligt dåligt också, även om man har hur mycket pengar som helst och till synes har allt. Jag följer i alla fall rapporteringen från Bergamo, så vi får väl se om det kommer nyheter vad det gäller Josip Iličić.
Kanske får jacka upp frekvensen i hur du följer Balkanpressen också.
Ja, exakt. Det är lite svårt eftersom det är ett språk som jag inte behärskar. Nästan alla andra språk behärskar.
Antonio Conte då, slutar som sagt tvåa under sin första säsong med Inter. Blott en poäng bakom Juventus, men...
Lite sminkat såklart.
Alltså, inte Juventus... så lite heller. Alltså, Juventus insats mot först Cagliari och sen Roma. Det var...
Ställer ändå upp helt okej lag, det ska sägas.
Ja, visst, men...
Det ska ändå sägas, det är en poäng bakom.
Det är ett Lyon som kommer i 1-0 förarsäte i Champions League, åttondelen. Alltså...
Förlåt, från svepet. Jag rapporterade ju inte om den franska ligacupfinalen.
Nej.
Det var ju en...
Men det är för att det är så många cupfinaler i Frankrike.
Ja, jag vet.
De har ju typ sex inhemska cuper.
Vet du vad, den här matchen betydde något. Och,
ja, det gjorde väl den mot Saint-Étienne också.
Jo, men den här matchen hade publik. Det var 5000 som hade fått komma på matchen. Och det roliga var att de hade inte spritt ut dem över hela arenan, utan de hade satt dem ganska tajt ändå, som kommentatorn också noterade tidigt.
Men hängde du med i hur den urvalsprocessen gick till?
Nej, det har jag faktiskt inte gjort.
För det är ju det som är liksom...
Lotta bland årskort kanske, jag vet inte. Det var mellan PSG och Lyon, ska jag säga. Så vi kan komma till det.
Mm, exakt. Nej, men det är ju det stora liksom... Ja, det stora hindret mellan att nog kunna släppa på reducerad publikkapacitet och inte göra det. Att det är så många som, ja, men inte ställer upp på urvalsprocessen. Mm. Jag menar, det finns ultras som har gett sitt liv och sitt blod och sina pengar. Ja,
men du
pengar.
Kommer aldrig kunna göra en sån urvalsprocess. Jag tror du måste lotta på något sätt.
Ja, och vad är då det?
Ja, alltså... det är väl vad det är. Mm. Det är väl precis vad det är. Men jag ska bara säga att vi tyckte att Lyon var väldigt bra. Vi var överraskade.
När vi var
och
på plats,
imponerade.
Ja, och såg Lyon mot Juventus.
Återigen imponerad av Lyon. Mm. Den här matchen går ju sen till straffar. Allting slutar med, eller i 121 minuten så ska Neymar skjuta en frispark. Han drar en 40 meter över. Och det tycker jag att det är tecken på vad som ska hända under straffläggningen. Vi har ju sett hur många mästare, Gusten. Hur många nummer 10-spelare missa en avgörande straff. Och de ska alltid slå den där avgörande straffen. Roberto Baggio minns vi ju. Till exempel.
Till exempel.
Men det finns många. Så jag såg ju bara framför mig den här...
John Terry.
Alla, ja, John Terry till exempel.
Vad har vi med topp fem straffmissar som ändå har varit, alltså, som har känts i hjärtat? Alltså vi ska komma ihåg då att när John Terry missar...
Men det känns ju... Men det, jag vet att det inte är samma dignitet.
Nej, samma tyngd. Han missar dessutom ihop med Zlatan. Alltså, John Terry har alltså sin straff för att skjuta Champions League-bucklan till sitt Chelsea mot Manchester United i Abramovich Moskva. Mm. Och så halkar han.
Det är... Jag vet inte vad du har för topp 5. Vi får fråga våra lyssnare samtidigt som jag då rapporterar om den här. Du kan fundera lite när jag rapporterar om straffskjutningen. Det är 5-0 Lyon och Neymar stegar upp. Och jag ser det bara framför mig. Här har vi återigen en, nu är det bara ligacupfinal. Så hur klassiskt den blir, det vet jag inte. Men jag tänker att han ska missa. Men han sätter den och till slut vinner PSG. Och det är inga gobby i PSG än. Där firas det ligatitel. Det vill jag lova, Gusten.
Mm. Nej, men det
är... Men Lyon mot Juventus. Ja. Helvete.
Jag har ju min gubbi Lyon. Hossem Aouar.
Just det.
Vilket. Vilken lirare det är. Alltså.
Jättebra spel. Får behålla sin trupp och liksom kan stärka den lite eller bara tappa någon, då blir nog Lyon ett riktigt bra lag nästa.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ja, jag tänker dessutom att man har ju faktiskt möjligheter att kunna göra någonting redan nu. Alltså det utgångsläget man har mot ett Juventus som visst förvisso ser bra ut framåt med inte minst då Cristiano Ronaldo i pangslag. Men som faktiskt också inte känns rock solid bakåt. Så har ju Lyon dunderläge att tvinga upp Juventus till att behöva göra tre.
Ja.
Jag menar med Aouar, med Corné, med Depay, Dembélé. Alltså det finns ju en offensiv i Lyon som absolut luktar mål.
Ska säga det inför nästa säsong. Vi har alltid haft vår gubbe på varje storliga. Vi har Pinitoro, vi har Hoffman, vi har Pöler och så vidare. Vi har ju en man i Frankrike nu som vi ska göra ett avsnitt med inför den franska säsongen.
Jaså.
Jakob Nilsson, gamla svenska fanskribenten som hjälper oss nu med lite Never Forget-texter. Otrolig penna och otrolig koll på den franska fotbollen. Rest med Marseilles Ultras i över ett decennium. Så att han har järnkoll.
Kan vi fråga honom då vad han tycker om urvalsprocesserna? Alltså hur det ska gå till.
Till exempel.
Vad han ställer upp på.
Han kan väl ringa och få info om allt i framtiden.
Spännande.
Det är kul med en fransk gubbe.
Ja. Hur hamnade vi i Lyon? Jo, du kom på att du hade missat Coupe de la Ligue-finalen i ditt svep. Vi pratade om Juventus för att deras blott en poäng stora marginal ner till Inter var rejält översminkad eftersom man tankade ganska så rejält, säger jag, i alla fall insatsmässigt. Jag vet att man ställde upp med ett bra lag mot Cagliari, klart sämre mot Roma. Men ändå, det var ju Juventus som tänkte på Lyon när då Inter tog 6 poäng och Juventus 0. Således så blev marginalen bara en pinne mellan Juventus och Inter. Men Conte ryktas alltså trots detta sitta lite halvlöst.
Ja, alltså han sitter löst. För att han på presskonferensen efter att ha slagit Atalanta vara en poäng bakom Juventus förväntar man sig väl att han bara då ska hämta hem säsongen lite och kanske elda upp inför nästa säsong att fan, nu hamnar vi en poäng bakom. Men vad gör han? Jo, han sätter sig och kritiserar ledningen. Alltså, han,
som en chef.
Som en jävla chef alltså. Han pratar om en svag klubb som till exempel inte har skyddat laget tillräckligt, inte skyddat honom tillräckligt. Att vi får se, jag vill sätta mig ner med presidenten, prata med honom, jag vill sätta mig i klubbledningen. Jag vet inte hur framtiden ser ut. Alltså han lämnar väldigt, väldigt många frågetecken. Och hur tror du det landar i Milano? Och hur tror du det landar i Kina när de får översättningen på det där? Det landar ju inte bra va?
Nej, det kan jag förstå. Å andra sidan så måste ju de förstå att Conte vet ju vad han gör. Han råkar ju inte försäga sig här.
Nej, men vem är han att veta vad han gör? Sätt, ta 3 poäng, gubben. Alltså, vem är du att kritisera oss? Och det här var ju också
anledningen
till exiten i Juventus. Att han kritiserade klubbledningen med de bevingade orden man kan inte äta på en 100 euros restaurang med en 10 euros sedel. Vi spenderar för lite pengar. Mm. Vi kommer aldrig kunna vara med och slåss om Champions League-titlar. Och sen tog Allegri över och sen så gick man till 2 Champions League-finaler. Så att då kan man ju säga att Conte kanske hade fel.
En viss skillnad här som ändå är adekvat att dra upp känner jag. Det är väl att Conte talade i de där termerna i ett läge när han hade varit i Juventus ganska länge. Mm. Nu har ju Conte bara varit i Inter i 1 år. Det är ju ändå en tydlig skillnad här.
Jo, men så här det här är inte första gången han satt sig och kritiserar. Alltså post Bologna, post Verona. Också kritik mot klubbledningen. Efter krysset mot Roma, då pratade han om att klubben hade för lite politisk tyngd inom den italienska fotbollen. Så han kritiserade klubben efter Roma också. Så det har liksom pågått det här.
Mm. Jag menar bara att Conte vet väl vad han gör i termer av att antingen så måste det här bli bättre och jag måste få till en förändring som jag vill åt. Eller så innebär det här då att de flyttar på mig med ett ganska bra avgångsvederlag.
Ja, jo. Jag tror inte att det spelar så stor roll i det här. Liksom avgångsnederlag och så vidare.
Nej, ett avgångsvederlag.
Ja, vad ska jag göra?
Avgångsnederlag.
Ja, det är ju också ett nederlag. Det är ett avgångsnederlag.
Jag vet, men om Conte känner, precis som man kanske har gjort då i tidigare klubbar, att antingen så får vi till en förändring här så att jag är nöjd, för det är vad jag tror måste förändras. Annars kommer inte det här gå. Annars kommer inte jag tro på projektet. Jag kommer inte tro på det vi gör framåt i tiden. Eller så får ni då tycka att jag är en obekväm jävel som håller på och kritiserar trots att ni inte tycker att jag har rätt i det. Och då får ni väl skicka mig då.
Ja, och det är ju precis det som håller på att hända.
Ja, och det kommer ju inte då, alltså det kommer inte Conte sitta och sura över.
Vet du vad? Nej, det kommer han inte göra. Men han får ju för fan lugna sig lite. Han har varit ett år i Inter. Han har redan gjort väldigt mycket med ett Inter som kändes som en förlorarklubb. Han har Europa League som ska spelas nu. Och jag tror att det på något sätt kommer att bli, ja, Europa League-spelet kommer nog att bli avgörande för hans framtid. Hur han pratar kring de matcherna. Och kanske lite, inte resultaten för klubbens skull, utan han kan nog åka ur direkt och ändå liksom vara med. Men i kombination med hur han pratar.
Får jag fråga en fråga till dig som då vet att Conte bara gör bra värvningar och bara får ut max av grundkvalitet. När ska Godin bli Diego Godin igen?
Mm. Problemet är att de har ju begränsat med platser i det försvaret.
Jag tycker det snurras ganska friskt med namn som tar tröja i de där backlinjerna. Ja. Hur han nu väljer att formera dem.
Alltså så här, det kommer ju alltid finnas spelare även i kontelag som inte lirar. Och Godin är ju en sån spelare där han uppenbarligen har valt andra som uppenbarligen har funkat ganska bra. Kolla på D'Ambrosio som är en spelare som vi myggade av när han stod och friade på Piazza del Duomo i Milano för något år sedan och tänkte att fan, nu har han cashat in D'Ambrosio, fått det stora kontraktet. Fotbollen, den skitar nog ganska mycket i. Gör mål, gör ass, gör bra försvarsprestationer. Mm. Återigen så här medioker spelare som Antonio Conte har gjort till en Ashley Young. Nästa spelare som liksom var slut, tyckte alla, skit i Manchester United. Kolla på hur han spelar fotboll. Och kom fan inte med det där snacket om att han var då i Serie A enkelt och dålig liga. För det stämmer liksom inte.
Nej, det stämmer inte. Men alla värvningar har inte varit super. Det är bara det jag vill åt.
Nej.
Och jag tycker att en sån supermittback som Diego Godin.
Alexis Sanchez. När var han slut? Väldigt länge sedan var han slut. Och har varit slut väldigt länge. Otroligt bra.
Post-corona. Han varit otroligt bra.
Otroligt bra post-corona, ska jag säga.
Okay.
Ja. Han har varit otroligt bra.
Ja, kanske jag sett
han har lite... spelare som Barella som han har tagit från en provinsklubb, ung spelare som han har tagit till nästa steg som är nu bra i en klubb som hamnar en poäng bakom Inter. Mm. Finns hur många som helst.
Ja, vi får väl se då vad som händer med Antonio Conte. Det ska spelas Europa League-fotboll mot Getafe först och främst då, så blir det väl då spännande att följa om han har en framtid i klubben eller inte.
Det blev mycket Italien. Vi passade på att köra en liten parentes i Frankrike också. Kan vi bara ta oss vidare från Italien? Undrar alla nu.
Ja, det kan vi väl. Hur tyckte du som AIK-are att Gnaget såg ut under nya tränare Bartosz?
Jo, men frågan är...
Noterade att jag skippade efternamnet.
Ja, Gelak.
Gelak.
Mm, jag tror han sa så själv. Alltså, hur såg han ut? Han har haft en träning med laget och de har suttit på en buss i 6-7 timmar på Öland eftersom det var rån där. Så att man hade väl ganska små förväntningar på att det var ett AIK som plötsligt skulle gå ut och spela drömfotboll. Såg ut som skit. Däremot så såg det väl kanske lite mer stabilt ut med en fyrbackslinje. Inte lika mycket hönsgård som tidigare. Och sen så fick vi några tydliga signaler också om att det ska inte spelas lika många junisar från start. Det tror jag däremot är en markering. Att Strandegård inte startar. Och att Tihi inte startar i den fyrbackslinjen utan att det är Mets och Pertan.
Det jag ändå tyckte var anmärkningsvärt var att det här, vad ska man säga, energin som brukar komma från ett tränarskifte. När, om man nu ska tro, fan i mig, alla samstämmiga uppgifter att alla på Karlberg och alla kring laget och i ledningen tycker det var ganska skönt att Norling fick lämna för att det hade skurit sig rent energimässigt, om vi säger så då.
Mm.
Den katalysatorn tyckte inte jag var speciellt närvarande. Nej. Att liksom, pff, nu är Norling borta, nu mår alla bra igen, nu går vi ut och kör, vi är Gnaget. Alltså, det var ju någonting som inte syntes.
Nej, den syntes inte. Du har helt rätt, Gustav.
Andra rubriker från den allsvenska omgången, det var ju att Malmö tog kanske hela årets mest väntade asfalteringsseger av samma blåvitt då, som de torskade mot i cupfinalen bara några dagar innan.
Där kunde man spela friskt om man hade velat.
Ja, men det är så exakt så där det går till när ett favoritlag surt som djävulen halkar bort cuptiteln i slutet, så möts man några dagar senare i seriespelet. Och så tänker man, ja fast blåvitt vann ju. Ja, nej. Det var över innan den här matchen ens hade börjat. Tycker den här Sarr i Malmö, jävla sympatiskt intryck i intervjun efteråt som jag hörde på Radiosporten. Och jag tyckte han såg bra ut i de aktioner som både var mål och...
Du ser ju det jag såg för länge sedan.
Okej, med Sarr?
Nej, med Malmö FF.
Ja, att det blir guld, ja.
Ja, men du ser ju det.
Absolut.
Ja, bara undra liksom.
Nej, men jag...
alla som lyssnar på den här podcasten, ni ser väl också det.
Ja.
Även Norrköpingssupportrarna förstår väl att det inte kommer bli något guld i år.
Såg du också precis som jag när Ostedt fumlade in långskottet från var det Max Svensson? Det är därför han stått i MLS ett par år.
Ja.
Nej, men alltså det där är ju liksom... Gör man 4 år i MLS, då finns det där. Alltid i bakfickan, redo att plocka fram.
Du har ju varit borta från den spelade fotbollen under en ganska lång tid, i och med att du inte kan spela fotboll med bruten rygg och allt vad det är. Eller hur?
Pajhöft.
Pajhöft, det är så.
Så är bruten rygg också.
Ja, så är bruten rygg också.
Och fot.
Ja, det är en sargad kropp.
Så är det.
Går runt här.
Lövtunn är den inte, journalen.
Nej, det är den inte. Men då har du missat vissa saker. Som liksom benskydd i Kevlar. Du har missat den nya Predator-skon. Till exempel. Med små dobbar. Som man liksom har uppdaterat. Alltså, just material då inom fotbollen som har uppdaterats. Jag såg Serie A-bollen. Som är en Nike-boll. Kan man köpa på Unisport till exempel.
Mm.
Den är ju väldigt speciell. Jag köpte ju hem den, en slags juniorreplika storlek 4 till min dotter. Det är alltså ganska stora räfflor i hela bollen. Det är någonting som du aldrig har sett förut och någonting som du aldrig har spelat med tidigare. Den officiella bollen har ju såklart väldigt mycket mer teknologi. Och det blir Serie A-bollen inför nästa säsong. Sådana saker missar du.
Ska du med detta liksom ta Ostedt i försvar? Att det är ett knepigt skott.
Det jag ska komma till. Jag kompisar i Täby. Jag skrev som är 15 bara spelar fotboll i målvakt där. Lade ut på sin Instagram att han hade fått nya målvaktshandskar. Och så liksom la han dem mot varandra och så här drog. Alltså det är ju klister på de handskarna när de kommer. Och en allsvensk fotbollsmålvakt ser till så att det alltid är klister. Han, William. Han kanske liksom får ett par och sen i slutet på säsongen så har det där klistret försvunnit mer eller mindre. Men en allsvensk fotbollsmålvakt idag behöver inte spotta i handskarna. Det är klister alltså på dem. Och det var dit jag skulle komma. Hur är det ens möjligt med den teknologin som finns i fotbollshandskar att tappa in den bollen? För att det är ju liksom såpa i händerna. En sån aktion.
Ja, fast det handlar väl om att han inte sätter dit händerna, utan att han gör generalfelet som det där ska man inte
han
ens
tar
se.
Han har inte skottet på allvar, är det du menar?
Jo, det gör han väl, men alla som är äldre än 12 år och som någon gång har liksom bedrivit någon slags fotbollsträning, man behöver inte ens vara målvakt, vet ju att om skottet är högre än brösthöjd, då hoppar man inte för att ta den i bröstet. Alltså,
han är där med händerna.
Han är så fumligt så att det är...
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Det är en av de grövre tavlorna jag sett. Och det är bara synd om Bayern som jag tycker gör en bra match och som... får ju in en välförtjänt kvittering. Alltså på tal om maskning. Vilket lag var det du pratade om?
Stoke.
Nu hade ju absolut Helsingborg alla anledningar att maska bort varenda sekund som gick.
För Hammarby är ett så mycket bättre fotbollslag.
Ja, och Helsingborg ligger där de ligger i tabellen. De skiter de inte leder. I om det blir tre eller en poäng. De behöver tre poäng.
Såklart. Så att, det ska spela cynisk maskande fotboll.
Men jävlar, vad det var, varje sekund lades i fickan.
Tänkte ändå att den svenska fotbollen har kommit dit. Hade det här hänt för 15 år sedan, då hade ju alla stått där och liksom undrat vad fan det är som händer. Så här spelar man inte fotboll.
Nej.
Ja, det är bara Italien man gör.
Men så jävla signifikativt att i det läget Hammarby är inne i nu, alltså det vill sig inte riktigt, så gör man en av sina bättre prestationer, alltså stabilitetsmässigt. Men man vinner ändå inte. Man får kriga in en kvittering med 10 sekunder kvar. Just för att en sån där tavla som du inte ens ser på Sankt Erikscups grusplaner runt om i Stockholm. Ja. En sån dyker upp. Ja, det är klart att den dyker upp i ett sånt här skede av säsongen också. Ja. Så att det är motlut på inte bara AIK i den här stan. Däremot Djurgården. Fan, alltså,
bästa
överkörning av Häcken. Mm. Det måste sägas. Och då är det ändå ett Häcken som har sett jävligt stabilt ut i många matcher hittills den här säsongen. Ställt ett bra lag på banan, har varit tunga mot just Djurgården på senare år.
Ja, men Häcken är en sån här motståndare som man nog räds. Alltså, vi såg ju matchen i cupen, va?
Mm.
Och hur fan gick den?
Nej, den vann Häcken
i
förlängning. Ja, de
vann den. Ja, exakt. Och då hade man ändå förväntat sig en bättre prestation av Djurgården. Så jag tror ändå att det är en motståndare, lite som Malmö kan vara för Hammarby. Nu är det framförallt Malmö borta som jag tror att många Hammarbyare känner att vi kan inte ta poäng Malmö borta.
Nej. Att
Häcken är en sån liten boogie motståndare.
Ja, nej, men jag tycker att Djurgården efter den här derbysegern, som den var inte vacker.
Behöver de ju aldrig vara här.
Absolut inte. Den var heller inte oförtjänt. Det den däremot var, tror jag, det var liksom ett språng i tabellen, ett bortjagande av ett derbyspöke, en känsla av att fan, alltså vi kan haka på här, för nu börjar Peking tappa poäng lite här och där. Djurgården har en trupp som bevisligen var bäst i Sverige i fjol. Visst, man har tappat Marcus Danielsson och det är inte någon Tommy Vaiho längre som tar varenda boll längst bak. Men,
kan alltså, vara lite psykologiskt viktigt också att Kalle Holmberg gör målen, för att han har fått utstå ganska mycket skit. Det får ändå vara med på.
Alltså, inte supermycket skit.
Jo, men så här, att vinna en stor match som det ändå... Stor match mot Häcken, men det är ett lag som ligger i toppen. Att vinna en sån match och att Kalle Holmberg får göra två av målen. Man får igång sin bomber lite grann.
Exakt.
Ja, men... Det finns ju Kujovic där också. Men ändå, jag tror att det också var psykologiskt viktigt för hela laget att känna att man har en tilltro till sin spets.
Sen tror jag, utan att veta speciellt många detaljer här, men på tal då om att Iličić har tagit en paus, eventuellt lagt av, så kanske du har hängt med på att Astrid Ajdarević också har tagit en paus på obestämd tid från Djurgården. Och jag vet inte, alltså... Jag vill inte säga någonting annat än att jag tror att det kan vara bra för båda parter att vara ifrån varandra. Att det inte blir den här situationen att en så pass profilerad spelare som Astrid är utanför en startelva men också närvarande på Kaknäs och på bänken och i ett omklädningsrum, utan att man når en situation där, men okej, då kanske vi håller oss isär. vi tar en paus från varandra. Sen så har inte jag liksom stendetaljkoll på anledningarna till detta. Och de behöver jag inte liksom då gå in på.
Man har ju sagt familjeskäl.
Men jag tror att båda parter mår ganska bra av det här.
Ja. Det,
jag tycker
det,
att Djurgården ser ut att må bra. Ja. Och jag underskattar inte en av anledningarna till det. I då
liksom, att Astrid inte är där.
Ajdarevic Gate.
Ingen aning.
Innan bara vi sätter punkt för Allsvenskan så tycker jag ändå att vi delar ut en schnitzel till Nahir Besara.
Mm.
Som pratade i, om det var Närkes Allahanda eller någon Örebro-tidning, om att ja, så vi ligger i mitten och där har vi ju legat de senaste 20 åren. Så att det är väl ungefär vad man kan förvänta sig av oss. Och sen så går man och torskar hemma mot Falken. Ja, ja men du vet, det är liksom...
Där har vi varit rätt på det.
Ja, men det är så jävla befriande självinsikt. Ja. Alltså Örebro vet
vad
ju.
Vad vill ni av mig? Vad ska jag säga? Ja, men, spelar i Örebro?
Man pratar ju om liksom...
We win some, we lose some.
Ja, och det är det som är så jävla kul med Örebro. Att man pratar ju ibland om förlorarklubbar. Ja, men det är liksom nästan, men aldrig hela vägen. Mm. Eller att man är liksom... Man är en jojo-klubb och då kan man upp och man åker ner. Och det är liksom 2-3 säsonger av dur och sen så är det 2-3 säsonger av moll och så vet man att ja, nu är det ett par tuffa år framför oss, eller nu är det rätt sida av den här snurran. Och så finns det liksom, det finns vinnarföreningar där det sitter i väggarna och det finns en kultur och en kravställning och en
Real Madrid, Juventus.
Ja, eller här hemma så är ju det senaste åren absolut Malmö FFs melodi att man pratar om att nej, men på Malmö stadion och i de därför, väggarna sitter.
Det är därför vi och många Malmö-supportrar har varit kritiska till Daniel Andersson.
Mm. Exakt, att man då...
För att titeln inte har kommit.
Exakt.
Och så förlorar man mot Göteborg. Och så. Ja.
Hur som helst, det finns inte så många klubbar, tror jag, som har då i väggarna som Örebro att nej, vi är i mitten. Det är lugnt. Nej. Det är lugnt om vi pratar neråt.
Mm.
Det är ganska trist om vi pratar uppåt. Mm. Men det är så det ser ut här.
Mm. Vad har du internationellt då? Du har Everton.
Ja, kanske. Everton är väl ett bra... Det är liksom så här... Är i år året då de... Skillnaden dock på en engelsk klubb och en svensk klubb är ju att i Premier League har det ju i väldigt många år... Visst var det ju... Big Four blev Big Five blev Big Six... Men det har ju aldrig riktigt funnits i Allsvenskan. Nej. Alltså att det har funnits ett kluster av 4 eller 5 eller 6 klubbar som alltid har distanserat sig och sen bara internt bytt position med varandra. Sen så finns det ju såklart ett kluster av klubbar som är större än många andra i Sverige. Och de borde rimligtvis sluta topp 5 ihop jämnt och ständigt. Men så går det ju inte till. Alltså, ibland är det Hammarby som åker ur, ibland är det AIK, ibland så är det Blåvitt som får kvala neråt och så vidare och så vidare. Nu får vi väl se vart Allsvenskan tar vägen kommande år. Men jag menar bara att det kanske inte finns det här i året Everton slås in i topp 6. Som motsvarar då Örebro att vadå, komma topp 6.
De har ju ändå pratat när Axén fick lämna om att vara en klubb som tog Europaplatsen för bara en, vad är det nu, 4 år sedan eller 3 år sedan.
Mm.
Ja. Så jag menar, det är klart att de förväntningarna säkerligen har funnits hos supportrarna också, om man nu ska göra den jämförelsen med Torino eller vad du nu vill.
Ja. Det är ändå anmärkningsvärt
satsningar.
Med de här liksom mittens rike mentaliteten som sitter i väggarna på Bern Arena. Hörru du, jag ser att du både med kläder och matlådor och inställningar och utskick på sociala medier har startat ett nytt liv idag. Det går ju att göra...
Har jag startat ett nytt liv?
Ja, det har du väl. Du
käka lite mindre och rör mig lite mer. Det var...
Alltså den dagen Thomas Wilbacher kommer med ganska deppigt käk i en liten matlåda för att äta på utsatt tid.
Okay,
det är ändå en dag som markerar starten på ett nytt liv.
Ja,
det får du ändå tillstå.
Fast nytt liv, det är på något sätt så här, det här ska vara för evigt. Så är det ju inte.
Nej, men det är en rivstart.
Ja,
det är en kickstart på förhoppningsvis då ett halvnytt liv.
Mm.
Ett halvnytt liv kan man ju också ge sig själv genom att förändra sitt yrkesliv. Och då vet ni att ni via randstad.se kan registrera ert CV, bevaka jobb, få hjälp med att optimera er karriär eller för den delen hitta ett extra knäck bredvid studier och så vidare. Så att gå in på randstad.se och starta ditt nya liv även idag.
Ja, men jag tycker två nyckelord där. Dels är det en ny start inför hösten och optimering. Och de är ju trots allt världsledande. Så ni behöver inte gå någon annanstans. Det är bara gå in på randstad.se.
Nu säger du inför hösten. Jag tycker att hösten tar vi inte...
I munnen.
Vi tar inte hösten i munnen riktigt än. Nej. Det är fortfarande sommar. Det är bara vecka 32. För många är det semestertider. Och nu har ju förvisso då Spanienvärmen dragit in över Sverige. Men det skymmer på kvällen. Det kanske kommer en skur här och där. Vad passar då bättre, Thomas? Än innan då fotbollen drar igång igen, alltså i det här lilla lilla andningshålet, lägga sig i soffan, knappa in sig på Simor och kika in på den nya säsongen av Morden i Sandhamn.
Ja.
Har vi något mer, alltså finns det någon mer, svensk sensommarkväll?
Nej, det finns det nog inte. Nej. Det är väl underbart.
Nej, det är underbart.
Och man kan ju såklart också se den nya dokumentären om Barcelona. Det rullar ut nya avsnitt också där. Den är jättebra.
Precis. Och innan ni ens hinner kolla klart på de avsnitten, ja men då är det igång igen med fotboll på Simons kanaler. Dessutom så går ju golfen in i ett högoktanigt skede just nu.
Härligt.
Så att följ golfen via Simons kanaler. Vi är i alla fall jävligt tacksamma gentemot både Randstad och Simor för att de är med och möjliggör Toto Balotto.
Mycket. Europa League, Champions League är det som stundar, Gusten. Det ska bli sjukt jäkla kul. Vi har såklart med oss Betsson i det här. Vi har såklart med oss tankar. Och det kommer ni få när nu Europa League och Champions League går in i sin slutfas.
Precis, och all matnyttig information kring detta kan ni lyssna till i veckans andra avsnitt som alltså kommer på onsdag. Då har du också pratat med en förhoppningsvis segerrusig och lycklig, kanske också lättad ponne.
Jag håller tummarna för det.
Men även om det här skulle sluta i moll så ska du göra ditt allt för att få tag i ponnen.
Jag ska göra mitt allt för att få tag i honom. Jag följer, som jag sa i svepet också, Silly Season med stort intresse och med stor glädje. Det känns på något sätt härligt att Silly Season är tillbaka. Vilket, till exempel tränarsnurran i Italien. Att Antonio Conte, anledningen att han håller på så här, det är ju så spekulationerna går. Det är för att han vill till Juventus och ta över efter Sarri. Och vem ska då in i Inter, tänker du? Jo, Massimiliano Max Allegri. Sådana saker är kul. Och Osimhen till Napoli.
Vart fan ska Sarri då?
Sarri, han ska väl typ ta lite sabbatsår. Kanske ska han sluta.
Den gubben borde inte ta ett sabbatsår.
Så att Beppe Jacquin, han fick ju fortsätta. Men de engelska klubbarna ska gå in i den här silly season perioden också och göra stora saker. Så att vid sidan av liksom att Champions League och Europa League ska spela, så kommer det då ryktena börja dra igång. Och Toto Balotto, vi är med er genom allt som vanligt två gånger i veckan.
Jag tänkte bara fråga där, är det något spelaröde du följer väldigt noga?
Så jävla bra avslutning jag gjorde, men är det någon spelaröde som jag följer extra noga?
Är det Koulibaly?
Nej, hur kan jag följa honom extra noga? Det är väl vad det är.
Jag tänker, alltså, det är nu eller aldrig.
Jo, nej, men det är en av de där spelarna, men vad händer med egentligen med Paul Pogba? Ja, han ska väl stanna. Aubameyang, nu säger alla Arsenal-sporten, vad snackar de om? Vilken motivation? Det är klart han stannar hos oss och så vidare och så vidare. Det kommer hända saker, det är det enda jag säger.
Okej. Hörrni, vi hörs alltså igen på onsdag. Till dess så får ni väldigt gärna lyssna in på vårt senaste avsnitt Never Forget, där vi pratar om Glenn Hyséns sex getingar på Wembley, om det mörka 80-talet för både Sverige och England. Men där rullar det ju på med episoder också. Ja. Framgent här kommer storyn om Zambias guld i afrikanska mästerskapen och Paolo Rossi.
Du säger, får ni väldigt gärna lyssna in på. Jag skulle säga att det är ett jävla måste att lyssna in på de här avsnitten. Så ni får lite koll på fotbollshistorien, hörni.
Kravställaren Thomas Wilbacher.
Jajamens.
Hörni, vi hörs snart igen. Ta hand om er, njut av sommaren, solen och värmen. Snart är det mörkt igen, snart är det kallt igen. Men även då kommer Toto Balotto finnas i era öron. Ciao tutti!
Ciao tutti! Blundar, men jag ser ändå. Jag räknar varje sjunde vår och svävar i en guldträdgård. Jag har suttit här ett tag. Så
sommarnatt blev sommardag. Jag ville